Jag tänkte ju att man inte slipper in, för det tog bara några per år. Och så plötsligt var jag där. Så jag bara som hamnade in, och jag var helt så där att jaha, vad ska jag nu göra? Och egentligen så sökte jag till textillinjen. Men det där, sen kom jag in till keramiken. Och det var en jättebra slump för mig.
Hade du haft keramiken på något sätt i ditt liv tidigare då?
Nej, inte på något sätt. Jag visste ingenting om det. Förstås hade man ju som barn grävt upp något lera och gjort några saker, men inte något annat.
Hur var det att komma dit då, till ett ämne som du inte hade förväntat dig så att säga?
Nej, det var väldigt spännande förstås och skrämmande och allt det där. Första året var lite jobbigt, och de höll på och gjorde som väldigt mycket bruksföremål. Jag var inte så intresserad av det. Men sen fick vi lärare från Amerika, två unga män som kom dit. Och de sprängde hela avdelningen. Man fick göra precis vad som helst och stora saker. Och de lärde en hur man gör grovlera som inte går sönder i ugnen. Så då började livet.
Ja, textilen lämnades dithän och keramiken hamnade på första parkett.
Av lera kan man ju göra från små smycken till de största skulpturerna jag har gjort, det är ungefär 170 centimeter. De är gjorda i flera bitar, så det ryms i ugnen. Ibland går det snabbt, jag kavlar något lerskivor och gör jättesnabbt något. Och ibland sitter man länge och pysslar. Det beror på alldeles hur det känns.
Hur hittar du uttrycken då? Vad är det du letar efter där i leran?
Ofta är det ju så att man har en utställning på kommande som möjligen har något namn. Och sen börjar man då arbeta med det tema som vi hade nu. Jag har just haft en utställning i Replott som tar slut. Det tog slut igår. Och då skulle det vara tema natur. Och där är målare Tina Lehtimäki som då skickade åt mig bilder att hon har målat vågor. Det är havet, bara vågor. Så tänkte jag att okej, då gör jag stenar. Och då gjorde jag sådana här stenpyramider. Och då tänker man då, okej, jag ska göra stenar, hur ska jag göra dem? No, det är kanske enklast att kavla och använda den tekniken till det. Och sen måste man börja söka olika glasyrer. Alltså det varierar hemskt mycket. Sen om jag gör något, ska man säga, nu hittar jag ett ord på svenska, jag sitter vid alltså föreställande, till exempel kaniner, jag håller ganska mycket på med kaniner, så då bygger de av sådana små remsor och fyller med papper och målar, och det tar jättelänge, det är sådana, riktigt sådana meditativt att sitta där bara och skrapa och hålla på timmar och timmar. Ibland är man på det humöret att man vill göra på det sättet.
Kaninerna då, om vi ska stanna upp vid dem, för det är ju väldigt utmärkande för din keramik. Hur hamnar de här kaninerna i ditt liv?
Det var så lustigt. 1986, jag hade varit kanske en gång utomlands, man reste inte så mycket på den tiden. Så slapp jag på en sån här keramikresa till Egypten. Och där på ett museum såg jag en sån här liten hieroglyf, det var ett kaninhuvud och sen som var inlindat, det var som en sån här mumie. Och det på något sätt fastnade på näthinnan. Och sen när jag kom hem så började jag göra sådana. Det var människokroppar som hade djurhuvuden. Det kom därifrån Egypten då, från Kairo. Sen återkommer de bara i olika former, de här kaninerna. Jag försöker slippa dem ibland, att nu får det vara slut med de här pupujussina. Men nu har jag igen gjort sådana. Vi hade en utställning som hette Vitt på svart här i Blackwall Gallery, här bredvid. Och dit har jag gjort då. Det här som syns här, det här.
Jag vill beskriva dem.
Skelettkaninerna. Det är svarta kaniner. No, de där större har jag hemma. Det är ungefär så där 30 cm höga. Det är helt svarta och sen har jag som ritat det där skelettet eller målade dit ovanpå. Så man ser som benen igenom. Lite svårt att beskriva, men så de kom igen, de här kaninerna. Jag jobbar bara med intuition så att det där de ploppar upp. Jag har en gång gjort en kaninkör. Det var 50 kaniner som sjöng fyrtonigt. De ändrar alltid lite form och storlek och så här. Och sen har jag haft en utställning som hette 100 kaniner. Då jag hade sån här 30-års konstnärsjubileumsutställning. Och sen har jag en tanke att någon gång sen när jag blir tillräckligt gammal så ska jag göra en utställning som heter 1000 kaniner.
Du vill inte helt slippa dem?
Nej, det går inte. Jag har nog gett upp.
Snart är det dags för konstrundan igen. Det är 11:e gången som konstnärer öppnar upp sina ateljéer för allmänheten. Paula Blåfil har varit med flera gånger.
Det är ju väldigt trevligt att träffa de här kunderna. Eller. För att det är ofta när man har utställning så träffar man folk på vernissagen och sen vet man inte, man bara ser där i gästboken vem som har gått dit och sitt på utställningen. Men att det där, ja, jag har tyckt väldigt mycket om konstrundan. Det är ungefär en 60-70 människor som kommer varje gång. Ofta är det samma människor också, men sen kommer det alltid nya. Och turister och alla möjliga. Man vet aldrig vem som kommer. Och grannarna kommer in alltid. Jag har några barn som kommer och en pojke som kommer alltid som vill ha sådana havrekex. Och jag ska alltid ha saft och havrekex åt honom. Och det är så roligt han har. Jag har följt med när han växer varje år och det där. Ja, men och sen förstås den här försäljningen att det där folk köper också och beställer. Så det är ju alltid roligt.
Förutom att ägna sig åt sin egen konst tar Paula Blåfield också emot beställningar. Hon har gjort en hundskulptur till minne av en bortgången hund och så gör hon individuella askurnor bland annat. Men hon håller också kurser i keramik.
Jag har sådana kurser så att där finns det som blandat sådana som har gått kanske 20 år, 10 år och riktigt nybörjare. Folk ser mer på den där tiden, att tiden passar dem. Och sen är det väldigt sådana individuell undervisning. Vissa gör, någon rejar och någon gör bruksföremål för hand. Någon jobbar bara med skulpturer. Och sen går jag går runt och undervisar dem en för en. Så det är inte som sådär, jag har inte så mycket föreläsningar och sånt. Ibland kan jag visa några inspirerande bilder, men att det där. Det är så mycket individuell undervisning att de får göra vad de vill av lära.
Och vad gör de då?
Vad som helst. Vad som helst, allt möjligt.
Vad är det roligaste med att vara en keramisk skulptör?
Det är nog den där själva materialet, alltså läran. Det är nog så underbart material.
Du tröttnar aldrig på det?
Nej. Och det säger mina elever också. Man blir lite så där fast. Folk som börjar kurser, de säger att det är svårt att sluta. De kommer bara år efter år igen. Alla ryms ju inte med, men att. Ja, det är lite så där att man blir beroende. Lite, ja, man blir beroende av lära kanske kan man säga, men på ett positivt sätt.